Ibland när jag har barnmässan, då brukar jag fråga barnen: om ni jämför kyrkan, kyrksalen, med förra veckan, vad är annorlunda idag? Och så tittar de omkring och oftast upptäcker de det som har förändrat sig. Och om ni tittar omkring er, då kan ni också se vad som är annorlunda än vanligt. Det är just denna bonad som är uppsatt här på korväggen. En Maria bonad som vi brukar sätta upp just under oktober månaden. Som är Rosenkrans månaden. Och bonaden visar just Jesus rot och olika händelser i Jesu liv. Maria och Jesus barnet i centrum. Upp till Maria himmelsfärd och uppståndelsen. Alla Kristi hemligheter är så att säga samlade på just denna bonad. Och rötterna är djupa vad gäller dessa mysterier. Och under oktober månaden då uppmuntrar kyrkan alla troende att be rosenkransen, kanske mer än vanligt. Det är en gammal böneform som har funnits i kyrkan sedan ungefär 1000 år tillbaka. Och har sin självklara plats i det vi kan kalla folkfromheten. Och ni kanske har någon gång hört att påven Franciscus är mycket mån om att lyfta fram just folkfromheten. Eftersom den är en stor skatt som vi kan återupptäcka eller fördjupa oss mer i. Och varför gör han det? Varför uppmuntrar han till det? Jo, kanske därför att det fanns eller finns ibland ett slags förakt för just folkfromheten. Den verkar vara nog så enkel, inte särskilt sofistikerad. Men om man resonerar så här om rosenkransbönen, då kanske har man missat en poäng. Och andra som har bett rosenkransen eller bara hört den be, de tänker: oj, men det är så tråkigt. Så många upprepningar och så repetitivt det hela. Det är nästan att somna. Och det är också bra resultat om man somnar under bönen. Det är inte det värsta sättet att somna mer. Och okej, det finns inget nyhetsvärde i rosenkransen på ett ytligt plan. Det är alltid samma böner, samma Jesu mysterier som man om och om igen mediterar och betraktar och ber med. Och det är just vitsen med rosenkransen. Den har inget nyhetsvärde på ett ytligt plan. Och låt oss se lite närmare på denna böneform som vi är uppmuntrade till att upptäcka eller fortsätta med att be. Om vi drar lite historia, då kan vi säga rosenkransbönen bevittnades först kring 1000-talet. Och det var en kombination och är fortfarande en kombination av vad heter Maria, alltså Maria bönen, med bibelstycken och Jesu mysterier. Och Jesu mysterier är händelserna i hans liv. Och de kallas mysterier eftersom de visar på något som är djupare än bara utan. De vill föra oss djupare in i hans mysterium och genom det i Guds mysterium. Och därför kallas dessa händelser i Jesu liv inte bara händelser eller historia, utan mysterier. Och det nämns alltså vid ungefär 1000-talet en kedja med stenar som ska hjälpa till att upprepa just dessa böner. Och på 1100-talet uppstod bruket bland lekmannar, systrar och bröder i klostren, de som inte förstod eller kunde läsa latin, att be istället för salteren 150 Ave Maria, var hälsat Maria, där man infogade olika Jesu mysterier. Och då bad de så att säga parallellt med munkarna som var läskunniga och kunde latin, och bad det som man skulle komma att kalla Maria salteren, alltså en lekmannar bön, en lekmanna fromhet som existerade vid sidan av munkarnas bönepraxis. Som alltid när en böneform kommer till finns det en legend kring den också, och man berättar om en Maria from person som Maria säger till: jag gläder mig mer över 50 bäddar av Maria än över alla andra blommor. I mina händer blir de rosor som är flätade till de vackraste kransar. Och där har vi namnet rosenkrans. Varje bön som förvandlas till en ros, till något vackert, man kan ge vidare och skänka till andra. Och på 1400-talet uppstod legenden att den helige Dominikus fick den nuvarande formen av rosenkransen under en Maria-uppenbarelse år 1208 och införde den i Dominikanorden. Det man i alla fall kan säga är att Dominikanorden propagerade och spred just rosenkransbönen. Men varför ska vi då be denna gamla och uråldriga bönen rosenkransen? Rosenkransen är en meditativ böneform som inbjuder till kontemplation. Och kontemplation lever av att man stannar upp, man saktar ner tempot, man är långsamt, man tar inte in många nya saker utan vill fördjupa sig i få centrala saker och frågor. Och rosenkransbönen som alla meditativa böneformer lever just av upprepning. Så att man kan komma in i Jesu liv och dess betydelse för oss idag. Rosenkransen skulle man kunna säga att upprepningen är rosenkransens inre lag. Så som hjärtat slår och vi andas in och ut. Så det kan ju uppfattas som något meditativt. Varje sekund ett nytt hjärtslag, inandning, utandning. Och vi vet alla av egen erfarenhet, om vi vill fördjupa oss i en sak och vi blir bra på en sak, eller lära känna en sak, jo, då måste vi fördjupa oss i den. Och det sker oftast just genom upprepning. Kören kan ju vittna om det väldigt tydligt. De har haft repetitioner, upprepning, och därför kan de sjunga så vackert här idag. Alltså upprepningen hjälper oss just att komma till kärnan av en sak. Tills dess inre rikedom öppnar sig för oss. Man kan smaka det man betraktar. Och dessutom kommer det in något kroppsligt också i rosenkransbön. Man har ett radband, en kedja i handen som hjälper en att samla sig. Då är händerna så att säga upptagna. Man har någonting man kan hålla i. Den hjälper till att koncentrera sig. Och just kedjan kan hjälpa oss att ge av med lite förströelser eller man tappar tråden. Då kan man i lugn och ro återvända till den och bara fortsätta. Och rosenkransen är en väldigt enkel bön som man kan använda överallt. Man behöver inga böcker, inga särskilda rum. Man kan be den ensam eller tillsammans med andra. I kyrkan som här, som det görs ett par gånger i veckan här i kyrkan. Eller också på väg, eller på tåget, eller var man än befinner sig. Om vi har fördjupat rosenkransen och kan dess form, så att säga, hur man tekniskt ber den, då kan vi så småningom be nästan automatiskt. Och det får vi inte underskatta att vi lägger till oss med en bönepraxis, någonting som vi inte alltid behöver fundera på. Tänk om man är sjuk till exempel, då är man oftast inte kreativ. Man kan inte be med sina egna ord, inte uppfinna saker och ting. Och jag har upplevt många sjuka som sa att just rosenkransen var viktig för dem. De höll sig fast vid den, de kunde be enligt sin egen rytm och behövde inte bläddra upp en bok eller hitta på alla möjliga saker, utan kunde vila i en form de har lärt sig. Det är så viktigt med sådana bönevanor. Och om man är för svag för att be, det har jag också upplevt med många svårt sjuka eller döende, jo, då har de bara rosenkransen i handen. En påminnelse, Gud är med mig i Kristus och hela hans liv ska också rädda mig. Det var det sista föremål som också pater Josef hade i handen när han dog. Vi har alltså då alltid i tysthet någonting, någon som vi kan vända oss till. En annan fråga, kanske är det för det mesta känt, men jag vill ändå nämna det. Men hur ska man då be rosenkransen? Man inleder rosenkransen med korstecknet och den apostoliska trosbekännelsen. Trosbekännelsen är så att säga ouvertyren. Den innehåller ju hela kyrkans tro i några korta meningar som varje mening i sig är så att säga ett hav av innehåll. Men det är ouvertyren, och denna ouverturen, den utvecklas sen i själva Rosenkransbönen när man mediterar Jesu olika mysterier. Efter trosbekännelsen följer Ära vare Fadern och Fader vår. Och med de första tre pärlorna ber man om de så kallade gudomliga dygderna, tro, hopp och kärlek. Och varje avsnitt av Rosenkransen, varje dekad, 10 Ave Maria bönerna, slutar med Ära vare Fadern, och varje ny dekad börjar med Fader vår. Och jag har växt upp med en speciell form av be i Rosenkransen som är hemma i stad, kanske mer i de tysktalande länderna, men som jag vill rekommendera er. En form som också finns i en äldre upplaga av Oremus. Och då fogar man in varje Jesu mysterium i Maria bönen och nämner det inte bara i början. Ofta ber sig Rosenkransen, man säger Jesus har fötts i Betlehem, och sen ber man 10 Ave Maria i rad. Men så i min tradition och i Oremus, i den äldre utgåvan, är det så här man ber: var hälsad Maria, full av nåd, Herren var med dig, välsignad du bland kvinnor, välsignad är din livsfrukt Jesus, som har fötts i Betlehem. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och vid vår dödsstund. Amen. Och just att man infogar mysteriet innebär att man upprepar samma mysterium 10 gånger, var gång man ber Maria-bönen. Och då går det verkligen in i en, och man mediterar det, man skådar denna hemlighet. Jesus som har dött för oss, Jesus som har sänt den heliga ande, Jesus som har uppstått från de döda. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. Om man då utelämnar upprepningen i mitten av Maria, har man lite missat poängen, kan jag tycka, med just Rosenkransbönen. Och en annan sak som är så intressant med Rosenkransbönen, man kan använda den kreativt. Man kan infoga andra mysterier som inte finns med i den klassiska kanon, i det klassiska antalet mysterier. Någonting som för mig själv har blivit viktigt under en tid. Då kan jag be och hälsa att Maria full av nåd. Jesus som har botat de sjuka. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. Eller som kallar oss till att följa honom. Eller som har döpts i Jordan. Och så vidare. Alla mysterier, alla händelser i Jesu liv kan man så att säga be med just i Rosenkransen. Och då har vi så att säga en fast struktur. Klassiska texter och böner som vi kan be. Som samtidigt har något dynamiskt som vi personligt kan vidareutveckla. Rosenkransen för oss djupare in i Kristi hemligheter och hjälper oss på så vis att lära känna Gud djupare och bättre, just genom bönen. Den har en fast form samtidigt som de är dynamisk. Och ni alla som brukar be Rosenkransen vill jag helt enkelt uppmuntra, fortsätt med det. Och ni alla som inte är bekanta eller förtrogna med den böneformen vill jag helt enkelt uppmuntra, försök det någon gång. I början är det lite svårt kanske, som all början är svår. Men när man vill komma in i det och inte behöva titta i en bok eller en beskrivning hur man ska göra, då blir det nästan en automatisk bön i positiv bemärkelse. En bön som förbinder oss alla med varandra, världen runt, alla människor som ber just denna bön, och också med alla de som har bett denna Rosenkrans före oss. Och det är just det som vi genom Rosenkransen vill lära känna mer, för att vi ska kunna leva av det. Guds mysterium, den treenige guden som vi firar idag när vi firar mässan och som skänker sig till oss.